Uppenbarelseboken kapitel 5. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon, som är Guds 7 andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och det ska vara kungar på jorden. Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, 1000 och åter 1000. Och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de 4 varelserna sa: amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Johannes talar om honom, han som sitter på tronen. Och det är på sitt sätt rätt så judiskt. Judar talar inte om Gud, och ska de skriva Gud så skriver de G-D. Gud skriver de. Så har de inte skrivit Gud. Och det är naturligtvis fadern. Du framför tronen och framför honom som sitter på tronen står lammet. Som har varit slaktat. Han som sitter på tronen, han har en bokrulle i hand. Och vi får nu inte veta vad det är för en bok. Bara att den är förseglad med 7 sigill. Och det kan ju gott hända att det är livets bok. Den där det står sedan världens skapelse vilka som kommer att vinna frälsning i Kristus. Men det är bara ett antagande. Vi får inte veta vad det är för en bok. Men frågan går nu: vem ska öppna sigillen? Vem är värdig att öppna boken? För det kan inte vem som helst göra tydligen. Och så får vi veta något väldigt egendomligt: ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Man kunde tycka att ja, i himlen fanns väl i alla fall många fina änglar, rättfärdiga och ja, skötsamma. Men de är inte värdiga. Och vi kan förstå lite grann varför. Därför att när sigillen öppnas det ena efter det andra, så börjar ett domsskeende på jorden. Och han som ska döma visar sig vara han som blev dömd. Och det är naturligtvis inte en händelse och inte en slump, utan han blev ju dömd för det andras frikännande. Och den dom som nu stundar är inte en hämndens dom i första hand. Och det är inte för den skull som Jesus är värdig att öppna bokrullen, därför att nu är det han som ska ge igen. Utan det är därför att bara den som haft all makt och avstått från den, det är bara han som kan bruka makten utan att missbruka den. Ge en människa all makt och han blir farlig både för sig själv och sin omgivning. Men den som har all makt och frivilligt kan lämna den ifrån sig, han är den som kan bruka makten. Och det här är maktens dag på ett sätt. Människor frågar ofta, hur kan du tro på en Gud som är god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Svaret är att Gud har all makt, men han använder den inte. Inte på vårt sätt. Utan han har sagt att det ska komma en dag då han använder sin makt. Och den som då verkligen ska göra bruk av Guds makt, det är han som lämnade all makt ifrån sig. Det finns en djup logik i det här. Jag träffade en äldstebroder i en pingstförsamling för ett litet tag sedan. Han kom fram och så sa han så här till mig att jag håller på och letar efter genomgående linjer i Bibeln, sa han. Och jag har hittat skapelsetanken, den finns överallt. Och jag har hittat kärlekstanken. Kan du bidra med något tredje? Ja, sa jag. Det finns en tredje tanke, det finns säkert många fler. Men en tanke är denna. Att bara det du har förlorat och fått tillbaka kan du förvalta utan att göra till ditt. Bara det du har förlorat och fått tillbaka kan du förvalta utan att göra till ditt. Det är Abrahams offer av Isak. Det är Josef. Åh, han fick så fina visioner om hur bröderna skulle bocka för honom. Och han var dum nog att säga det till bröderna. Och det gick ju som det gick. Den visionen gick ju totalt upp i rök, och just därför blir den verklighet när han fick den tillbaka. Måste inte Messias lida detta och så ingå i sin härlighet? Jo visst. Det är David som blir smord till kung och sen blir jagad ut i öknen av sin företrädare som inte alls tänkte lämna tronen. Och som i det längsta föreföll att vara den starkare och den framgångsrik. Det här finns överallt. Bara det som du har förlorat och fått tillbaka kan du förvalta. I det här kapitlet möter vi en del uttryck som liksom är väldigt typiska för uppenbarelseboken. De 24 äldste, de sjunger nu en ny sång. Du har friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Och det är ett uttryck som dyker upp här och där i uppenbarelseboken. Alla stammar och språk och länder och folk. Tittar man i grekiskan så visar det sig att ordet som översätts med stammar används i övrigt i Nya testamentet bara om Israels 12 stammar. Och ordet som översätts med folk motsvarar närmast det hebreiska goyim som betyder hedningar. Alltså de som inte är judar. Vad språk och länder står för, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men här inräknas både judar och hedningar. Vi ska emellertid fästa mera avseende vid det som sedan sägs. Ty nu när historien skall avslutas så får vi höra en väldig talkör eller sångkör. För först börjar myriaders myriader av änglar. Och sen får vi höra allt skapat i himlen, på jorden och under jorden och på havet och vad mera är. De säger alla så här att den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och det är också en sån här, ett sånt här uttryck som dyker upp gång på gång i Uppenbarelseboken. 7:11-12 Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: Amen, lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hörde starka röster i himlen som sa: Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans moder, och han ska vara konung i evigheters evighet. Vi hoppar till 19:e, de 2 verserna. Sedan hörde jag liksom den starka rösten från en stor skara i himlen: Halleluja! Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på hennes hand för sina tjänares blod. Det här är nu alltså den lovsång som i olika varianter gång på gång hörs i himlen när historien lider mot sitt slut, eller när den är avslutad. Och det centrala begreppet i den här lovsången, om vi går tillbaka till 5:13, det är ordet härlighet. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Vi ska bekanta oss med begreppet härlighet. Vi minns hur det var när Jesaja fick en uppenbarelse i templet. Jesaja 6. Fyra verser där. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom, var och en av dem hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra och sa: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljöd, och huset blev uppfyllt av rök. Hela jorden är full av hans härlighet. Nu ska vi ha en liten lektion i hebreiska. Detta märkliga och fiffiga språk. Härlighet heter på hebreiska kavod. Och det betyder egentligen tyngd. Gud är tung. Och vad betyder det? Ja, det betyder till en början att Gud går inte att rubba. För så är det med det som är tungt. Det går inte att flytta på det. Det andra som kännetecknar det eller den som är tung, det är att han går inte att bära. Och det kan vi också uttrycka som så att Gud går inte att uthärda. Om man är emot honom så går han inte att uthärda. Trettioandra salmen ska vi slå upp. Psalm 32. Av David, en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan, ty dag och natt var din hand tung över mig. Min livsaft förtorkades som av sommarhetta. Dag och natt var din hand härlig över mig, står det faktiskt. Kavod. Guds härliga hand vilade på David. Och det var inte någon uppmuntrande handpåläggning. Det var inte någonting som David pignade till av. Utan det var någonting som tryckte ner. Varför? Han måste bekänna sin synd. Gud går inte att bära. Och Gud går inte att uthärda om man är emot honom. Jesus kommer på första veckodagen och andas på lärjungarna och säger ta emot helig ande. Och lärjungarna blir glada, står det. Men det står också om laglöshetens människa. Att han är den som Jesus ska döda med andedräkten ur sin mun. Guds härlighet. Det heter ju om Gud, vilket förskräcker kristna ibland, Hebreerbrevet 12 och 28-29. Så står det: vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Det låter inte så lovande. Nej, men tungor av eld fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de blev så glada så folk sa att de är fulla klockan 9 på morgonen. Ja, så är det med Guds härlighet. Gud är en eld. Och det är en eld som kan göra oss brinnande. Men den är också en eld som kan bränna. Det är samma eld. Det är bara en fråga om hur vi ställer oss till den elden. Och hur vi har ställt oss till den heligheten. Gud ska bli allt i alla, säger skriften. Och det tolkar många som att alla ska komma till paradiset. Ja, det tror jag inte. Jag tror att när Gud blir allt i alla så kommer de att uppleva det ljuvligt som älskar honom. Men de som inte har valt att göra det, de kanske inte tycker att det känns lika behagligt. Så vi ska inte dra för snabba växlar på ett sånt ord och sluta att evangelisera. Guds helighet. Vi går tillbaka till Uppenbarelseboken 5:13. Lovsången och äran och härligheten och väldet tillhör alltså den som sitter på tronen, honom och lammet. Det finns nu en skillnad mellan begreppen härlighet och ära. Den syns inte så bra i svenskan, den syns bättre i grekiskan. Låt mig utlägga det så här. Att ära är någonting som man måste vara två om. Någon ger ära till någon. Men när det står talat om Guds härlighet, så är det någonting som han har i sig själv. Och om så alla spottar på Gud, så är han precis lika härlig. Om alla klappar i händerna åt Gud, så är han precis lika härlig. Ty härligheten, den har han i sig själv. Och det är därför det centrala begreppet i den här lovsången. Guds härlighet. Letar vi upp det här ordet ära, så kan vi hitta det på många andra håll. Och då betyder det alltid någonting som så att säga utväxlas mellan två parter. Vi kan slå upp ett exempel, Romarbrevet 12:10. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Och så kommer det överträffa varandra i ömsesidig aktning. Det är ära. Och äran kan man alltid ta ifrån någon annan. Faktiskt också från Gud. Vi läste de av oss som var här i morse i Uppenbarelseboken 13 om odjuret som ska häda Gud och häda alla dem som bor i himlen. Han försöker ta äran ifrån Gud, men härligheten kan han inte ta. Ty den är Guds egenskap. Hela jorden är full av hans härlighet. Och det är därför när Mose frågar Herren, vad heter du då? Vem ska jag hälsa ifrån när jag kommer tillbaka till ditt folk? Jo, jag heter Jag är den jag är. Och det tycker jag är ett genialt uttryck för Guds härlighet. Han är den han är. Och det betonas ju också på olika sätt i Nya testamentet. Denna egenskap hos Gud. Att inte stå under några konjunkturväxlingar. Utan att så att säga vara den han är. Hebreerbrevet 13:8. Ger oss ett välkänt uttryck för det här. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Han är den han är. Vi kan bara vända blad till Jakobs brev kapitel 1. 17 versen. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Där har du det igen. Han är den han är. Och tycker det intressantaste uttrycket för det här, Jakob 2:19. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Gud är en. I slutet på 1800-talet, när allting skulle följa utvecklingslärans principer och allting sågs som en evigt av sig själv fortlöpande utvecklingsprocess, så talade man om att religionerna hade tillkommit genom att först satt folk och dunkade på trummor för de dödas andar, och sen så hittade man på gudar, och så var det många gudar, och så småningom så kom vi fram till det fantastiska utvecklingsstadiet där man hade en enda gud. Pytsan, det tror jag inte ett ögonblick på. Människan vill inte ha en enda gud. Jag skulle kunna svälja allt sammans utom det sista steget. Och det visar sig i praktiken att så fort vi får hand om det hela så blir det alltid flera gudar. För det är det vi önskar oss. Därför att har man många gudar så kan man alltid vädja till någon av dem emot de andra. Ungefär som en unge som går till pappa när han inte får av mamma det han vill ha. Man kan spela ut dem mot varann. Det är politismens ideal. Och därför tror jag aldrig att människan har bidragit till att utveckla politism till monoteism. Gud är en. Han är den han är. Han består inte av flera olika gudar som man kan matcha lite efter eget tyck och smak. De onda andarna ser det här och de darrar. Måtte ingen komma på att Gud är en. För då är vi chanslösa. Han är den han är. Detta är hans helighet och hans härlighet. Det här är nu stora begrepp. Kanske allt för stora. Vi måste växla ner dem till mänskliga proportioner. Och när Gud vill uppenbara sin härlighet för oss människor så vi ska förstå den, då sänder han sin son. Ingen har sett fadern, skriver Johannes. Men Jesus, han har vittnat om vem fadern är. Inte bara genom sina predikningar utan framförallt genom sin personlighet. Sitt sätt att vara. Han är den han är. Johannes evangelium 6, verserna 14 och 15. Jesus har utspisat 5000 familjer någonstans i det vi nu kallar Jordanien, och det blir mera mat efter måltiden än de hade för. Så står det så här: då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de, detta måste vara profeten som ska komma hit i världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Här står nu en oerhört entusiastisk skara. Tänk om man liksom kunde låsa in honom. Så fick man ju fisk och bröd varenda dag. Jesus är inte intresserad av framgång. Man kunde ju tycka att han kunde väl i alla fall ha fångat upp människornas positiva reaktion. Istället smiter han sin väg. Varför det? Därför att om han låter sig infångas så är han ju inte sig själv. Han är den han är. Människorna vill göra honom till något annat. Men det ställer han inte upp på. Han är den han är. Och han låter sig inte lockas av framgången. Han blir inte mera Jesus för att det blir framgång efter mänskligt mått. Han är fortfarande sig själv. Lukas evangelium 23. Sjätte versen till 31. När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett di. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? Ja, nu är det motgång. Fortfarande efter mänskliga mått. Mycket mänskliga mått. Men Jesus förändras inte av det. Fortfarande kan han utstråla sin fulla omtanke om människorna. Och så honom sker ingen växling. Han är den han är. Han gör ingen reklam för sig. Jag kan inte låta bli att läsa evangelierna utan att förundra mig över hur sällan han förklarar vad han menar. Han berättar ett antal liknelser och sen lite försiktigt stöter lärjungarna på honom och säger: kan du inte förklara liknelserna? Och han säger: varför stod inte ni heller? Han skulle ju definitivt fått underkänt i pedagogik om han hade gått på lärarhögskolan, menar jag. Och frågan är om han ens hade fått godkänt i homiletik och kunnat bli pastor? Förmodligen inte. Han är ofta väldigt obekymrad. Utan han bara talar. För många år sedan skrev Pelle Karlsson en väldigt rolig bok som heter Korsets princip. Det låter ju inte så roligt, men han skrev den väldigt roligt. Där han just talar om detta, att förlora det är att vinna. Och så skriver han bland annat detta att han förundras över att Jesus efter uppståndelsen kunde låta bli att titta in till Kajafas och säga: här är jag. Tänk en sån poäng, va? Det tror inte jag skulle klara. Men han är den han är. Och han återspeglar Faderns härlighet. I detta att han hela tiden har ett utflöde av kärlek men behöver inte plocka poäng. Och att detta, så att säga, det är gudomlighetens yttersta substans. Människor har ju känt det här, så att säga, i ryggmärgen i alla tider. Och tänk vad många tekniker och knep som har formulerats genom årtusendena för att liksom komma i närheten av det. Nirvana. Åh, utslocknandet. När man inte längre är ute efter att plocka poäng. Ja visst, gärna det. Men vart tog kärleken vägen? Vart tog engagemanget vägen? Vart tog medlidandet vägen? Hur mycket medlidande har du kvar om du ska leva i nirvana? De grekiska stoikerna. De var ju också mästare i självbehärskning. Och i konsten att liksom på något sätt platta till sitt eget känsloliv. Men det blir ju inget kvar. Det som är det intressanta med Guds härlighet är ju att den är så dynamisk. Den är så kolossalt levande. Den är så kolossalt engagerad. Och ändå, den är det den är. Gud är den han är. Det är det fascinerande, tycker jag, med Jesus-gestalten. Det är det som är tyngd. Kavod. Att vara tung. Ty den härligheten är inte något som saknas. Det blir det alltid när vi får hand om det. Då blir det någon sorts nirvana där man ska slockna ut. Utan det är en närvaro av någonting. Det är ett stycke kolossal närvaro. Det närvarigaste som går att hitta. Hela jorden är full av hans härlighet. Ja, från Gud går härlighet ut. Gud behåller inte härligheten för sig själv. Han istället låter härlighet strömma i alla riktningar. Och all härlighet som du kan se på denna jord är därför bara en återspegling av Guds härlighet. Så fort du får se någonting som äger fasthet och tyngd, så är det bara en återglans av den evige Gud. Matteus 6:e kapitel. Verserna 28-30. Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin härlighet, för det står det egentligen, var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Ja, både liljorna och vitsipporna och Salomo och allting som på något sätt kan utstråla härlighet har den som en återglans från Gud. Romarbrevet 3:23. Där skriver Paulus så här: alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det är alltså syndafallets effekt. Att människan upphörde att återspegla Guds härlighet så som hon var skapad att göra. Hon har lidit en förlust. Det hon saknar är så att säga återglansen av Guds härlighet. Och bläddrar vi bakåt till första kapitlet. Så behandlas på ett sätt också där syndafallets både effekter och syndafallets teologi, om vi ska säga det så. 22:a versen. Det ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Alltså att tillskriva något annat än den evige guden härlighet och att söka härlighet någon annanstans. Nu minns vi hur det var ormen sa. Ni ska bli som Gud. Ja, att få en egen härlighet, det var människans önskan. Och jag tror att det mycket är därför som det heter gång på gång när historien är slut. Att lovsången, äran, härligheten och väldet tillhör honom som sitter på tronen och lammet. Till syndafallet var ett enda stort stöldförsök. Och nu, tack och lov, är stöldförsöket över. Nu är det ingen som gör anspråk längre på att ta Guds härlighet ifrån honom. Och detta erkännes nu av alla och intygas av alla. Och jublet stiger i himlen gång på gång. Härligheten och väldet och äran och makten och lovsången tillhör nu vår Gud. Ja visst, det har de gjort hela tiden. Men människan hade för sig att hon kunde knycka makt. Att hon kunde ta härlighet. Att hon kunde göra sig till någonting som var något i sig själv. Precis som Gud är någon i sig själv. Egentligen står det inte bara att honom tillhör härligheten och lovsången och äran och väldet och så vidare, utan egentligen står det bara i grekiskan ett till honom lovsång, till honom äran, till honom härligheten. Vi möter samma tanke redan i Gamla testamentet. Vi ska slå upp 90, ska vi se, Psalm 95 någonting. Psalm 96. Du, på 90-talet i Saltaren finns det flera psalmer som börjar eller innehåller den det ord som börjar den 97:e psalmen: Herren är nu konung. Mig är given all makt i himmel och på jord. Herren är nu konung. Och då ska vi läsa 96:an. Sjung till Herrens ära en ny sång. Sjung till Herrens ära alla länder. Sjung till Herrens ära, lova hans namn, för kunna glädje var dag, för kunna hans frälsning. Omtala bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt lovad, fruktansvärd är han mer än alla gudar. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren ni folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom i hans gårdar. Tillbe Herren i helig skrud. Bäva för hans ansikte alla länder. Säg bland hedningarna: Herren är nu konung. Ja, Jesus har all makt i himmel och på jord. Men han säger att han har fått den. Inte att han har tagit den. Han säger inte, nu har jag tagit all makt i himmel och på jord. Utan han säger, mig är given all makt i himmel och på jord. Och det är ju en skillnad lika stor som himmel och helvete. Och så går nu ropet ut, säg bland hedningarna att Herren är konung. Och tala om för dem att de ska lägga ner sitt stöldförsök. Ge åt Herren ära och makt. Släpp makten ifrån dig. Släpp ifrån dig din önskan om en egen härlighet. Ty härligheten är hans. Ingen var värdig att öppna bokrullen mer än lammet som hade blivit slaktat. Han som hade all härlighet och som avstod ifrån den och så att säga blev en i stöldligan istället, lät sig födas som människa och levde som människa utan att någonsin försöka att stjäla Guds härlighet. Matteus 4 och 8. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Ja, här frestas han ju att sträcka sig efter härlighet. Han som kommer fattig, ridande på en åsna. Vi ska också titta i Matteus 27. Första versen. Överste prästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sa, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud, nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Visa att du kan nu. Nej. Han som hänger på korset, han är den han är. Han behöver inte bevisa det, för han är det redan. Han återspeglar hellre faderns härlighet än att han försöker stila sig med att bevisa att han har en egen. Och kanske att kontrasten mellan de här två sätten att förhålla sig till livet kommer tydligast fram i den text Margareta läste igår kväll, Johannes 5 kapitel. Ni kan börja läsa i 39 versen där. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära, här står det egentligen härlighet, vill jag inte ha. Men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro? Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden. Alltså ni som söker en härlighet hos varandra. Ty det är ju vad människan gör. Hon söker en härlighet, en identitet, ett erkännande av människor. Och hamnar därmed också automatiskt i det svåra läget att om människor förvägrar ett erkännande så är man ingenting. Vi ska komma mera in på det ikväll. Herren är den han är. Och det är hans härlighet. Och han kallar dig och mig till att, så att säga, på rätt sätt förhålla oss till den härligheten. Och det förunderliga är att när vi gör det, då blir vi de som vi är. Och det är en stor gåva att kunna vara den man är istället för att försöka vara något annat. Det är härligt. Om man får ta det i en mera vardagssvensk mening. Det är faktiskt ett ganska enkelt liv. Guds barns härliga frihet. Och därför handlar det om att lägga ner stöldförsöket. Det är hela världshistoriens drama det här. Och jag tror bara ur det perspektivet att Gud liksom för allting fram till den punkt där människan måste bestämma sig för: ska jag behålla stöldgodset eller ska jag lämna tillbaka det? Och i Kristus finns alltid möjligheten att lämna tillbaka. Tjuvgodsexpeditionen är öppen. Det går alltid att lämna in och, så att säga, få full absolution och få återinträda i det ursprungliga tillståndet som nya skapelser, paradoxalt nog. Att inte söka härlighet hos människor. Att inte söka härlighet genom att läsa skrifterna för att se hur man ska göra. För att själv kunna förverkliga den ena eller andra formen av gudomlighet. Utan för att läsa skrifterna för att se vem han är. För att se hans härlighet. Vi såg hans härlighet. Liksom en enfödd sons härlighet. Det är hemlighet. Nu ska vi vända oss till Herren och tacka och be. Herre, du härlig och underbar Gud. Du har tyngd. Ingen är så verklig som du. Just därför att du är så härlig. Herre, lär oss att förstå vad det betyder att du är den du är. Och vilken möjlighet som öppnar sig för oss. Hjälp oss att glädjas som dina barn. Få upptäcka, Herre, din egen personlighet. Du som är densamme. Vare sig vi jublar eller spottar. Våldsamt engagerad. Engagerad till döds. och ändå densamme. Hjälp oss att glädjas åt din härlighet. Öppna våra ögon så vi ser att hela jorden är full av din härlighet. Amen.